Vi kan stå kvar. Det blir dags att läsa dagens evangelietext och det är från Matteus evangeliet kapitel 2 och verserna 13 till 23. Det är på sidan 1677 i de röda biblarna. När de hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: "Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det." Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten. Och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: "Från Egypten har jag kallat min son." När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntiderna blev han ursinnig och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var 2 år eller därunder. Det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia: "Rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan. Rakel begråter sina barn. Hon låter inte trösta sig, ty de finns inte mer." När Herodes hade dött visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sa: "Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. Det som ville ta barnets liv är döda." Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. Men när han hörde att Arkelaus var kung i Judén efter sin far Herodes vågade han inte återvända dit. I en dröm så blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen, och där bosatte han sig i en stad som heter Nazaret, för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: "Han skall kallas Nazaré." Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad var du, Kristus. Halleluja. 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 Halleluja.
Sätta in er. Johannes Vedam heter jag, som sagt, och är avskild pastor här i Saron, men anställd i räddningsmissionen. Så jag är liksom utsänd i räddningsmissionens arbete, kan man säga. Och även om dagens text är ungefär 2000 år gammal och profetiorna som finns med i den här texten är ungefär 3000 år gamla, så är det svårt att inte tänka på dagsläget. Att tänka på den här hösten som har varit. För samma rop som hördes i Rama för ungefär 2000 år sedan har vi kunnat höra från ungefär samma plats det här hösten med. Södra Israel och Gaza ligger inte mer än 7-8 mil ifrån det historiska Rama. Det är ungefär som en bilresa ner till Varberg härifrån. Det är väldigt nära. Och då, där har vi kunnat höra mammor som har letat efter sina barn i rasmassor. Desperat ropande efter sitt barn. Och vi kan göra det här till politik. Det skulle jag kunna göra. Jag skulle kunna stå här och säga: "Befria Palestina." Jag skulle kunna säga: "Israel har rätt att försvara sig." Men det här är inte politik. Det är någonting annat. Det här är en indikation på något sätt att världen är sned. Det är någonting fel med den här världen. Och jag tror vi är många som frågar oss: hur kan världen ha blivit så här? Så kall och så oförlåtande. Jag har nyligen fått barn, för 8 veckor sedan ungefär. Och jag skulle kunna stå och prata hela predikan om henne, men jag ska bespara er den klyschan av att hela livet handlar om ens barn hela tiden. Men ni får fråga hennes mamma eller hennes farföräldrar eller morföräldrar om ni vill ha lite detaljer kring de här små späda barnfingrarna liksom, och det här jollret hon har på morgonen. Men en sak som återkom när vi var gravida, en reaktion. Det var en slags skeptisk försiktighet. Ibland rent uttalat en lite frågande. Hur kan man skaffa barn nu? När världen ser ut som den gör. Hur ska ni kunna skydda henne från allt som händer? Ibland var det, oj vad modiga ni är. Men ibland var det mer en tystnad inför det hela. Och det finns något väldigt sorgligt över det. Att det här är en av de reaktionerna som spontant uppstår i oss när vi hör att någon ska få barn. Jag tror det talar lite om hur samtiden förhåller sig. Både till den här världen men också till framtiden i stort. Det finns en slags hopplöshet. En slags uppgivenhet. Näst in till domedagsstämning, om jag får säga så. En känsla av att det är väl ingen idé att föda in liv i den här världen. Vad finns det för hopp om den här världen? Likväl tror jag att det är många som frågar sig. Vart är Gud? Vart är Gud när folk lider i de här krigen? Vare sig det är Ukraina eller Gaza eller Syrien eller Jemen. Vart är Gud när barn skjuts ihjäl på öppen gata här i Sverige? Vart är Gud när jag vänder på mina sista slantar i ett försök att välja bort vad jag inte ska köpa? Jag tror vi alla har lite olika sätt att hantera det här världsläget. Vi har liksom olika typer av metoder att bemöta det. Vissa av oss flyr. Vi stänger av nyheterna. Fokuserar på vårt eget. Eller så flyr vi in i nostalgin. Tittar på tv-serien Vänner för den tionde gången. Och tänker att allt var ju bättre förr. Sådana här snurrtelefon, ni vet. Det var ju lite roligare att ringa till andra på den tiden. Och den här kolaglassen, vet du, med två pinnar man kunde liksom bryta av och dela med någon. Det var lite bättre förr egentligen. Men någon av oss kanske hanterar det genom att försöka ge ondskan ett ansikte. Man hittar någon man kan projicera all sin frustration på. Om det nu är Trump eller Putin. Eller om det är en specifik grupp. Kanske judarna eller muslimernas fel. Man vill ha någon att skylla på helt enkelt. Vissa kanske grottar ner sig i hemskheterna istället. Istället för att fly så sitter man och doomscrollar, som det heter. Att man bara matar sig med alla dessa negativa nyheter. I ett försök att kanske förstå. Eller bara för att man inte kan vända bort blicken. Jag har läst på en hel del om Henry Kissinger på senaste. Det är så jag hanterar det här världsläget. Och han var säkerhetsrådgivare och liksom utrikesminister på slutet av 60-talet till början av 70-talet i USA. Så han tjänade under både Gerald Ford och Richard Nixons regering. Och han gick bort nu i november, 100 år gammal. Och han var en ganska viktig del i de besluten som togs i kriget i Vietnam. Och kriget där i Kambodja och Laos. Han var beslutsfattande i en hemlig operation. Där man bombade stora delar av Kambodjas landsbygd. Och Kambodja som man inte ens var i krig med. Man mattbombade, som det kallas. Eller carpetbombing. Vilket är, det låter ganska oskyldigt, men det är ganska diaboliskt. Liksom. Det är som att man lägger en matta av bomber, kan ni tänka, över landet. Man täcker liksom så många delar, stora delar man kan. Och när Bill Clinton, 30 år senare, skulle liksom göra dessa hemliga dokument synliga för omvärlden, så kunde vi läsa om att ungefär 2 miljoner ton bomber släpptes över Kambodja på 14 månader. Och att även om det är svårt att uppskatta vilka offer, hur många civila som dog, så tror man att någonstans mellan 50 till 150 000 oskyldiga fick stryka med. Detta gjorde man i ett försök att hindra kommunismen att sprida sig i området där. Det finns vissa historiker som menar dock att dessa bombningar snarare bidrog till stödet för den röda Khmer-gerillan som sen skulle ta makten i Kambodja och utsätta folket för ännu mer lidande. Och Kissinger var även en del i den USA-stödda kuppen för att avsätta Chiles socialistiska regering 1972 som ledde till att fascisten och diktatorn Pinochet fick makten. Och vidare har man även haft sin hand i liknande väpnade konflikter både i Östtimor och Bangladesh. Allt för att värna om USAs och Kissingers säkerhetspolitiska intressen. Och jag har funderat lite vad det beror på att jag har grottat ner mig i han liksom. Delvis är det ju att han har gått bort nyligen. Men jag tror att det är ett försök att, ja, men lite som jag sa tidigare, förstå ondskan. Ha en ond skurk att skylla allt på. För vi vill ju ofta att ondskan ska vara rationell. Den ska ha ett ansikte. Lite som Herodes i dagens text. Han är så stereotypisk ond. En Disney-skurk liksom, som har ihjäl barn. Hur värre kan det bli? Liksom? Det är det absolut värsta man kan tänka sig. Men Jesus vet om att ondskan är inte alltid så svartvit som vi vill måla upp den som. Det går inte att lätt dela upp världen i de onda och de goda. För han vet att vi människor är rädda. Det som Kissinger och Herodes hade gemensamt var att de var rädda. De var rädda att förlora makten, tappa kontrollen, att liksom förlora sitt inflytande. Antingen att USA eller väst skulle liksom förlora sitt globala inflytande till Sovjetunionen. Eller så var man rädd, som Herodes, att man skulle förlora sin makt till den här lilla kungapojken som man hörde talas om. Det är rädslan som driver på dessa hemskheter. Så därför hör vi budskapet i julen. Var inte rädd. Det är det som ängeln säger till Maria när hon får reda på att hon är gravid. Det är det som änglarna säger till herdarna när de ska möta Jesus barnet. Och det är någonting som Jesus säger om och om igen i evangeliet. Var inte rädd. För Jesus vet att samma rädsla som driver våra antagonister också driver oss själva. I våra försök att göra upp med ondskan. Att göra upp med de oliktänkande. För när vi målar upp ondskan som svartvit leder detta till att vi också skapar väldigt enkla svar på vad som behövs. Det räcker med lite hårdare straff. Att vi slutar dalta. Att vi liksom slår tillbaka och visar vem som bestämmer. Då kommer saker och ting lösa sig. Och därmed tror jag att världen innerst inne vill att detta Jesus barn som föds i jubel ska vara den här Herkulesfiguren som återkommer och liksom växer upp och tar tillbaks romarriket. Och så lever alla lyckliga i sina dagar. Men detta är ju ingen Disney-saga och vi har inte de här Disney-skurkarna. För om vi hämnas så blir vi bara ytterligare ett led i den här våldsspiralen. De som vi hämnas på kommer vilja hämnas tillbaka. Så orden var inte rädd är inte evangelium i sig. Det är uddlöst. Om vi nu inte vet vad mod är för någonting. Om vi tänker att mod är att vi ska ge igen på våra mobbare. Det är så vi är modiga. Då blir dessa ord bara uddlöst. För vår frälsning och vår framtidshopp ligger inte i att vi en dag kommer få hämnas på Herodes. Eller få hämnas på Kissinger. Det kan inte vara där vårt hopp ligger. Och det är detta som Matteus vill visa oss i det här evangeliet. Jesus är någon ny. Någon vi inte sett innan. Han är den äkta bilden av vem Gud är. Så han vill beskriva Messias för oss. vem vi har väntat på. Så därför är den här texten fylld med profetior. Från Egypten har jag kallat min son. Profetian om ropen i Rama. Och att han ska kallas Nazaré. Allt för att visa och koppla tillbaks på Israels historia. Att den här barnet har ni väntat på. Det är det här barnet ni har väntat på. Och att det är Jesus som är svaret på den här världens ondska. Det är han som är svaret på både Romariket och Herodes. Som Matteus säger, jag vet att ni lider. Och det verkar som att Herodes får göra vad han vill. Men se på Messias. Barnet är fött. Han rör sig bland er. Han är Immanuel, Gud med oss. Vilket är väldigt annorlunda mot hur vi förväntar oss en Messias, eller så hur de förväntade sig en Messias på den tiden och hur vi förväntar oss en Messias i den här tiden. För Jesus är inte den här krigarkungen. Han är inte någon slags action man profet som gör slut på all orättvisa och allt krig i en handviftning. Utan han rör sig bland folket. Han helar dem. Psykiskt och fysiskt. Sen tar han människornas ilska, straffet själv, och förlåter all ondska och brustenhet i världen. För att sedan uppstå och visa att inte ens döden skiljer oss från Gud. För han har kommit för att ge den här världen liv och liv i överflöd. Och det sker inte genom att knäppa skurkarna på näsan. För Jesus vet att världens brustenhet och ondska är mer komplex än att den bara tillhör en person eller en grupp. Så den enda omöjliga lösningen på det här omöjliga problemet är att någon offrar sig. Någon avbryter den här våldsspiralen genom att lägga ner sina vapen. Att någon delar vårt lidande, delar vår död. För det är detta som Jesus gör hela tiden. Det är detta som julevangeliet handlar om. Och det är detta som dagens text vill säga oss. När vi sitter rädda i våra tv-soffor och tittar på ännu ett avsnitt av Rapport med blödande barn som skriker, så är det där Jesus är. Bland barnen. Bland de skadade. Dagens text ger svaret på vad Gud är mitt i allt. Gud är den som flyr till Egypten. Eller flyr till Egypten. Han är barnen som är invirade i aluminiumfolie. De här för tidigt födda barnen på sjukhuset i Gaza. Han är barnen i Kambodja. Han är barnen som slaktades i Rama för 2000 år sedan. Han går ner i vårt lidande. I vår uppgivenhet. Och delar den med oss. Och ofta är ju inte det här ett tillfredsställande svar. För vi vill ofta ha blod. Vi vill att ondskan ska förintas. Vi vill ha handlingskraft. Och därför missar vi ofta Messias i Jesusbarnet. Vi missar honom mitt bland oss. För en utsatt Gud som lider och dör är provocerande. Men det är också det enda sättet som den här världen kan få liv. Förlåtelsen är det enda sättet som vi kan bryta den här våldsspiralen. Och döden är en väg till nytt liv. Hur omöjligt det än låter. Så vår rädsla blir inte till mod när vi lyckas hämna på våra mobbare. Utan modig är jag när jag stannar kvar i den här världens lidande. Modig är jag när jag darrande av rädsla plåstrar om min medmänniska. När jag erbjuder min famn till någon som inte kan sluta gråta. Och vår rädsla blir till mod. När vi kan säga till döden och eländet. Att vi vet att även här kan det växa fram liv. Här kan det växa fram uppståndelse. För här har min frälsare redan vandrat. Han är ju här redan. Eller som Erik Blomberg uttrycker i sin dikt. Var inte rädd för mörkret, till ljuset vilar där. Vi ser ju inga stjärnor, där intet mörker är. I ljusa irisringen du bär en mörk pupill. Ty mörkt är allt som ljuset med bävan längtar till. Var inte rädd för mörkret, ty ljuset vilar där. Var inte rädd för mörkret som ljusets hjärta bär.